In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden är tillbaka denna fredagsmorgon, och det är ju inte vilken fredagsmorgon som helst, för under gårdagen så fick vi massa datum. Och datum är sånt som vi blir väldigt glada av att få i dessa tuffa tider. Och det är nämligen startdatum, preliminära bokade startdatum för Premier League och Serie A. Så det verkar ju som att all fotboll kommer komma igång här nu igen i sommar, vad det verkar. Så på så sätt så är det ju en väldigt speciell fredag. Eller vad säger ni, Frida Fagerlund och Kalle Karlsson?
Ja, det är en fantastisk dag på alla sätt och vis. Och såklart skönt att få klara besked. Att ligornas, i alla fall att Premier League skulle komma igång, det har man ju räknat med lite grann. Alltså diskussionerna mellan regering och Premier League har ju flutit på så som man har uppfattat det från utsidan. Men det är alltid skönt med ett konkret datum, och så får man ju hoppas då att ingenting oförutsägbart inträffar nu under de här kommande veckorna som gör att det kommer förhalas ännu mer.
Mm. Kalle, känner du samma sak över det här beskedet som kommit?
Ja, verkligen. Det har ju varit så många stunder under den här våren som man har funderat kring när och om ligorna ska kunna fortsätta och hur det skulle kunna se ut och hur det hade påverkat nästa säsong. Så därför är jag väldigt glad att man kan komma igång nu, så att vi får sätta förhoppningsvis en slutpunkt under sommaren, så att det inte blir att nästa säsong skjuts allt för långt på framtiden. Så att det känns riktigt bra.
Mm. Ja, vilka datum är det du pratar om, kanske det som lyssnar undrar om du inte hängt med i svängarna här på sista tiden. Men 17 juni är det som Premier League då annonserat ut att blir startskottet för, eller återstartskottet då för Premier League. Serien kommer inledas med Aston Villa, Sheffield United samt Manchester City, Arsenal, det vill säga de hängmatcher som fanns kvar från omgång 29 när då ligan sattes på uppehåll. Och efter att de två matcherna spelats så ligger ju alla på 29 matcher, och det är game on resten av de 9 då som återstår. Villa, Sheffield United, City, Arsenal, vad säger vi om det som premiäromgång, om man får säga så?
Ja, nej, men det är fantastiskt. Verkligen, och då tänker jag inte minst på City, Arsenal, Arteta-mötet. Första gången han är på den sidan, på sidlinjen. Så att det är... Och förra gången de möttes under den här säsongen, då var det ju Ljungan som stod där nere, stackaren, när Kevin De Bruyne hade show på The Emirates. Ja, men det gick inte så bra för dem då. Så att, nej, jag är superspänd och otroligt taggad. Absolut.
Mm. Om man tänker så här då, för det har ju varit en ganska lång period nu utan matcher. Det kommer ju vara ett väldigt tajt matchschema som väntar här nu också i de här matcherna här under sommaren. Det ska spelas oerhört mycket fotbollsmatcher. Så frågan är vilka, rent spontant här om ni, utan att ni har fått tänka på det överhuvudtaget, vilka lag tror ni är bäst förberedda för den här typen av matchschema som väntar? För det är ju ändå ett uppehåll som har gett en viss påverkan på ligan. Jag vet att Troy Deeney var ju ute och pratade om det här bland annat, att kommer alltid finnas en sorts asterisk på den här ligan säsongen i och med det här uppehållet. Vad tror ni? Vilka lag kan gynnas och vilka lag kan kanske jäckas?
Jag tror att de klubbarna med breda trupper kommer att få mer effekt av det nu än någonsin, i och med att det blir så otroligt tajt. Jag tror att det blir väldigt... Det finns en risk för att det blir en del skador under den här perioden. Och har man då en stor trupp där man kan rotera, så kanske man klaras med väldigt få skador. Medan om man inte har det, så kanske man hamnar i en situation där man dels får skador och dels får ännu fler skador av att då får spela på ännu färre spelare. Och den aspekten tror jag kan bli utslagsgivande. Jag tänker på en sån klubb som Wolverhampton som har väldigt bra startelva, som vi ofta lyfter fram som ett lag som har en bra startelva nog så bra som de övriga toppkonkurrenterna runt plats 4, men som inte har lika bred trupp som de lagen. Så det blir intressant att se i deras fall hur de hanterar det här. Å andra sidan har ju de en ganska energisnål spelstil. Så att de kanske klarar av den anledningen. Men det är ju en liksom tränare som ofta mönstrar en liknande startelva helg efter helg. Och det blir svårt att göra nu.
Mm. Man tänker ju så här, hur många unga portugiser kan Nuno trolla fram från sin liksom bänk slash akademi eller så här, för att kasta in? Det känns som att det finns en hel drös med de där som man inte riktigt kanske har fått se i Premier League-sammanhang som vi kanske får se. Men på pappret, ja, det är ju en tunnare trupp, så det känns ju som ett lag som kan få lite problem om spelskön blir tajt och skadorna hopar sig. Ska väl tilläggas också att det kommer lite uppgifter. Det är väl inte allting som är helt klart än kring detaljer och så vidare med spelskämd och så vidare. Det kan ju bli förändringar i och med att coronakrisen långt ifrån är över och att det fortfarande är en situation som ja, helt enkelt kan förändras på kort varsel. Men The Times hade i alla fall uppgifter här och även flera andra brittiska medier om att Liverpool tvingas spela sina hemmamatcher på neutral mark trots allt, och detta på grund av potentiellt supportertryck utanför Anfield. Vad säger vi om de uppgifterna?
Ja, alltså The Mirror hade ju också någon form av alltså liknande uppgifter, eller de skrev att Liverpool derby, eller Liverpool derbyt, Merseyside derbyt kan spelas i Manchester, och likaså kan vissa London derby spelas på annan ort. Men jag tror mer att det här är sådana grejer som är uppe för förslag och som man diskuterar just nu. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att det faktiskt blir så här. Det är ju rätt så mycket man fortfarande har kvar att diskutera. Det är inte på något sätt som att alla beslut har fattats ännu. Det ska vara något möte nästa vecka också, så att det ligger säkert uppe på bordet, men det behöver nödvändigtvis inte innebära att det faktiskt blir så.
Mm. Om vi leker med tanken då att det ändå trots allt skulle bli så svårt att se att man skulle bara låta ett lag spela på neutral plan för övrigt, men om vi säger då att Liverpool ändå tvingas spela på neutral plan på hemmamatcherna, hur mycket skulle det påverka kan man tänka sig? För att vi har ju liksom, hemmamatcherna är ju oavsett utan publik här och nu, och publiken är ju en ganska viktig faktor och i just hemmaplansfördelen. Vad tror ni? Kanske en svår fråga att ställa, men hur mycket kan det påverka när du att spela på en annan arena med omklädningsrum och så vidare? Är det sånt också som påverkar kanske?
Ja. Jag ska bara tillägga också att, alltså att jag vet inte om det kan vara så att The Times syftar mer på att just att Merseyside-derbyt, alltså det är där Liverpool kan säkra titeln, och att det är det mötet som kommer att spelas på en annan arena, och att det är så de har fått det till att liksom Liverpool kommer att säkra titeln på en neutral mark, eftersom att derby, det nu verkar som att det just är specifikt derbyna som man vill ska spelas på annan ort. Jag är lite osäker på om det är så de menar, eller om de faktiskt menar alltså att Liverpool skulle tvingas spela alla sina matcher på neutral plan känns ju spontant väldigt märkligt. Men vi får väl se hur det blir med det. Men precis som du säger så alltså jag har ju någon känsla här, eller när man har suttit och kollat på Bundesliga och det har runnit iväg sådär i siffromässigt och man har släppt in en massa mål, så har jag haft någon teori om att det möjligtvis är så att om man ligger under med 2-3 mål så kanske man släpper in ytterligare mål enbart på grund av att det inte sitter publik på läktarna. Man kanske rent psykologiskt inte har det i sig riktigt att kämpa det där lilla sista och se till att hålla nere siffrorna. Så att, men jag ser verkligen fram emot när vi har lite mer underlag och man kan dra lite mer slutsatser och se vilka effekter det har att ha publik versus att inte ha det.
Mm. Man tänker ju också att det kan ju få en effekt, det här med också det här tajta spelschemat i den vad heter det, faktorn att matcher kan rinna iväg. Tänker på hur det såg ut i Spanien under den tiden där Real Madrid och Barcelona var så pass överlägsna som de var, där man i princip vann varje hemmamatch man spelade, när bottenlag ofta roterade trupper och så vidare, när man åkte de här matcherna, när man låg under med ett visst antal mål så Ja, i princip så la man sig i den matchen efter det, i och med att målskillnad heller inte är den liksom viktigaste faktorn när du separerar två lag på samma poäng, utan det är ju inbördesmöten i Spanien, och att det därför kunde rinna ifrån ganska rejält för att lag helt enkelt inte orkade eller brydde sig om att gå springa den där sista metern för att man visste att man hade en viktigare match som man skulle kunna ta poäng i veckan efter. Så att, jag vet inte om ni ser på det, men det finns ju en sån aspekt också att spelschemat kan påverka på det sättet.
Ja, precis. Nej, men det kan absolut vara en sån aspekt att man väljer lite mer nu vilka matcher man tycker är realistiska att ta poäng i. Framförallt om man ligger skrynkligt till i botten och slåss för sin existens. Så det kan absolut vara en sån aspekt. Vi får se helt enkelt om vi får det fenomenet i Premier League också. Det har funnits lite tidigare, minst när Arsenal var som bäst, United var som bäst och kändes det som att klubbar kunde rotera bort liksom den matchen och satsa på andra matcher som låg helgen efter eller några dagar senare istället. Men det har inte varit så mycket så i England, men jag tror nu med komprimerat schema att det skulle kunna finnas en sån risk.
Mm. Vidare då, det är ju inte bara i England det är klart att vi har fotboll åter på tapeten. Under gårdagskvällen så kom också Italien ut med besked att 20 juni är det dags för Serie A att starta. Det var Italiens idrottsminister då, Vincenzo Spadafora, som bekräftade detta. Men det kan ju fortfarande bli fotboll tidigare än så i Italien, i och med att det finns en Coppa Italia att ta hänsyn till. Och där så rapporteras det att det kan bli Coppa Italia semifinaler då den start 13 juni. Där så är det ju returmöten som ska spelas. Man spelar två möten då i kuppen i semifinalstadiet där Napoli har en 1-0-ledning mot Inter att försvara och Milan-Juventus ska spela en returmatch efter ett 1-1-resultat. Tankar kring beskedet i Italien att vi får även Serie A-fotboll i sommar?
Ja, men det är ju kul för dem, såklart. Man hade väl kanske känslan av att de skulle gå samma öde till möte som Liga gjorde genom att avsluta säsongen. Men de har ju gjort en liten helomvändning ändå, alltså hela landet i stort, alltså från nu 1 juni och öppnat upp mer än vad man kanske trodde att de skulle göra redan nu. Så att det går väl hand i hand egentligen med hur det ser ut på övriga plan i det italienska samhället. Så att får man bara hoppas som sagt att det inte kommer några nya utbrott, alltså några andra vågar och sådär som ställer till det för dem.
Mm. Kalle, hur taggade du på Serie A-fotboll i sommar? Eller?
Ja, men jag är taggad på all fotboll.
Det är många ligor som konkurrerar med varandra.
Ja, nej, men jag är taggad på all fotboll. Jag tycker det är kul att Italien också får möjlighet att slutföra ligan. Jag trodde faktiskt ett tag där det snackades om att de skulle blåsa av allt och att Juventus skulle få titeln. Det kändes som att det skulle bli så i Italien också då, när Frankrike hade tagit det beslutet. Men jag är glad att de har kommit till den insikten att de kan på något sätt slutföra ligan där. Så att det är positivt och det blir intressant att se upplösningen där.
Mm. Ska ju också sägas att vi har ju fått någon form av grönt ljus även här i Sverige faktiskt. Idag nu under morgonen så kom ju då Folkhälsomyndigheten ut och bekräftade att det blir ett grönt ljus för allsvensk start här i mitten av juni. Kalle, du som också är inblandad i elitfotbollen här i högsta grad, går dina tankar kring det här beskedet som har kommit?
Det var
här
väntat. Vi har fått indikationer på att det skulle bli så allt annat än ett positivt besked idag hade varit en skräll. Framförallt med tanke på att hur diskussionerna har gått. Att dels att förbundet gick ut ganska hårt då, mot FHM här och liksom slog fast att man stoppar faktiskt en hel yrkesgrupp genom de här förbuden. Och att det sen blev lite politisk press efter det där när Sabuni gick ut och sa att hon krävde att allsvenskan skulle få köra igång igen. Och efter det var jag helt säker på att de skulle vända i den här frågan. Och det känns logiskt att de gör det. Vad jag förstår nu så öppnar man för all tävlingsidrott för seniorer. Men själva reseförbudet ligger kvar, dock inte, omfattar dock inte elitfotboll. Så vi får se där vad, hur det påverkar de lägre divisionerna. Men det kommer väl kanske lite mer klarhet i det. Men jag tror att man också har landat i att hade det här fortsatt så hade klubbar kunnat gå under i Sverige. Och det hade varit en situation som ingen hade velat hamna i. Så att, jag tror att det har varit lite politisk press som har satt fart på dem.
Ja, vi har ju haft uppgifter varje dag i princip om att den klubben går si och så många miljoner back och den klubben går si och så många miljoner back. Så att det känns ju verkligen som att det här var en väldigt viktig situation att få igång fotbollen. Samtidigt ska ju alltid liksom, folkhälsan gå först naturligtvis, men oerhört viktigt nu att fotbollen även kommer tillbaka här i Sverige, om inte annat. Någonstans där du redan har dragit igång fotboll, måste ju tilläggas, det är ju Tyskland. Men frågan är ju om hypen på något sätt nu, den här midweek-omgången vi har fått se i Bundesliga, på något sätt dog i och med att Bayern München gjorde där de gjorde borta mot Borussia Dortmund i der klassiker i tisdags. Fantastiskt mål av Joshua Kimmich, måste ju tillägga, som avgör den matchen. Den där lyftningen, chippen, är ju helt utsökt. Men i alla fall, Bayern vinner med 1-0, 7 poäng försprång. Leipzig tappar poäng, 9 poäng försprång till dem. Så direkta frågan man ställer är ju, var är det där liksom Bayern Münchens avgörande av Bundesliga kampen?
Ja, alltså med tanke på hur de har sett ut nu på sistone, alltså vilket facit de har, och dessutom alltså hur de avverkar matchen mot Dortmund, så har man ju väldigt svårt att se, i kombination då också med att Leipzig tappar poäng, att någon ska liksom kunna hota dem. Jag tyckte det var en oerhört underhållande match, särskilt första halvlek var väldigt trevlig att se på. Men det är ju tydligt där i andra halvlek att Bayern är ett litet nummer större, men med det sagt så var det en kul match att se på.
Mm. Kalle, känner du samma sak?
Verkligen, jag tycker det var en riktigt bra fotbollsmatch, tycker jag. Och bra reklam för Bundesliga. Riktigt kul att se Joshua Kimmich mål. Jag har en liten fetisch för just den där typen av chippar när man får ut keeper några meter och chippar den på det, precis på det sättet, ungefär från det avståndet. Jag är svag för det, just den typen av mål. Vad kul att han fick göra det också, för att han har, tycker jag, etablerat sig som en av världens bästa i sin position. Men det känns väl inte som den breda publiken riktigt har fått upp ögonen för, eftersom Bundesliga sällan står i centrum. Men nu fick han ju visa det och göra ett viktigt mål inför världens ögon. Så det var kul. Sen var jag lite förvånad över att Dortmund inte fick straff där när Haaland sköt.
Är den där armen som är ute där i...
Ja, för mig var det ju jättemärkligt, och det får ju så enorma konsekvenser för liga-racet, titel-racet. För hade det blivit kryss så hade det ändå levt. Nu känner man som att nu är det ganska dött. Så att, för Bundesligas del var det ju inte bra att det inte blev straff där, för de hade nog behövt den här dramatiken hela vägen in i mål.
Mm. Ja, det känns ju som att, alltså, med tanke på också det otroligt imponerande jobb Hansi Flick har gjort i Bayern sedan han tog över. Det var ju nästan kris där ett tag, den där 5-1-förlusten mot Frankfurt och så vidare. Det var ju total upprorstillstånd i princip innan Hansi Flick tog över. Och hur mycket ordning han i egenskap av caretaker, sannolikt med väldigt god chans att få fortsatt förtroende, liksom har fått på Bayern München, hur otroligt stabila de känns. Det känns ju inte som att de kommer att tappa 7 poäng. Alltså knappt kommer tappa någon poäng i resten av den här serien.
Nej, och nu vet jag inte hur det blir med Champions League, men det känns väl inte som att den kommer att spelas färdigt. Prioriteten ligger väl inte där riktigt. Men precis innan liksom coronan kom eller anlände, så kändes det ju nästan som att liksom Bayern München kommer att ta hem Champions League också. Att de kändes så otroligt starka. Så att det håller jag absolut med om.
Mm. Om vi återgår lite till den här straffsituationen, det är ganska fascinerande. Det har inte pratat jättemycket om det. Nu läser inte jag tyska medier, ska tilläggas, jättemycket, men jag har varit ganska tyst om den, för det är ju verkligen en, alltså, situation som vanligtvis skulle få ganska mycket uppmärksamhet.
Ja, jag tror att det hade blivit väldigt highlightad om det hade varit ett toppmöte i Premier League. 10 omgångar kvar och det står och väger i titelracet lite grann om ett lag ska rycka eller inte. Men det har varit ganska tyst om det. Men på ett sätt är det ju hälsosamt att det inte blir för mycket fokus på domar, liksom beslut och så vidare. Men det var intressant att det inte renderade en straff, tycker jag.
Ja. Nej, man kan ju tänka sig att liksom Virgil van Dijk hade gått ut och vevat med armen i en match mot City på det sättet och var teamet inte hade hittat en straff där. Vilka enorma rubriker och reaktioner vi hade fått se. Nu slipper vi ju där som tur var för att det hände i Tyskland, höll jag på att säga. Men i Tyskland så kan man tänka sig att det i alla fall surras en hel del kring det. Vet ni vad det surras om i Barcelona?
Föra.
Lautaro Martinez, såklart. Det är ju så att Barça är nästan desperata på att få in Inters argentinske forward den här sommaren, om man ska tro medieuppgifterna åtminstone. Men Inters sportchef Piero Ausilio har nu varit ute och samtalat kring just Lautaro Martinez, och där säger han: nej, vi kommer inte förhandla om honom i sommar, glöm det. Men däremot så finns det en utköpsklausul på 111 miljoner euro, det vill säga drygt 1,1 miljarder svenska kronor. Så direkta frågan man ställer sig då, Barcelona har ju försökt att förhandla ner det här med ja, men vi ger er den spelaren och de här cashen och så vidare, men det verkar inte alltså Inter vilja höra av. Vad säger vi, 111 miljoner euro, är det ett rimligt pris för Lautaro Martinez?
Ja, men jag tycker inte att det är så orimligt faktiskt. Alltså, jag tycker att han är toppklass. För den typen av spelare som fortfarande har potential att bli bättre får man betala fruktansvärt mycket pengar. Och visst, corona påverkar priserna neråt, men jag tycker inte det är förvånande att en sån spelare ska kosta runt miljarden faktiskt. För att tittar man på andra affärer och vad, ja, inte minst Barcelona, vad de har betalat för andra spelare, så tycker jag att det här är en spelare som är... Det man får ju sätta det lite innan citationstecken, för man vet ju aldrig. Men han är ju någonstans en garanterad kvalitet som de får in, sett till vad han har presterat. Och då är jag inte förvånad att det blir de pengarna.
Problemet är väl bara att man har tappat lite uppfattning nu i och med corona. Alltså vad som är en rimlig övergångssumma. Mm. Vi kommer att komma in lite på Timo Werner till exempel här i som Liverpool alltså inte är beredd att betala 50 miljoner pund för. Och tycker liksom att det är för mycket. Vill inte sträcka sig över 30. Det säger vi, i vanliga fall så tycker man ju att 50 miljoner pund är väl ingenting för en striker av den kvaliteten. Men uppenbarligen så har man inte samma pengar att röra sig med längre. Så att vi lär väl inte få se de här överdådiga övergångssummorna kanske på det sättet.
Mm. Vi kan väl, när du ändå var inne på det och lyfte storyn, vi kan ju ta Timo Werner här direkt, för det är The Mirror som då skriver att Liverpool säger nej till Timo Werner på grund av då priset. Klausulen då, som du sa, ligger på 50 miljoner pund, men Liverpool vill då inte sträcka sig längre än 30. Det är ju svårt att döma en klubb eller liksom på säga att ja, men ni borde ju bara punga ut pengarna i en sån här situation där man inte vet riktigt hur illa ställd det kan vara ekonomiskt och hur priserna kommer att flytta sig. För 50 miljoner pund för en Timo Werner innan corona hade ju känts som ja, nästan ett fynd sett till vad han sannolikt hade kostat. Så att man reagerar ju ändå i och med att det inte var så länge sedan vi hade de här höga priserna. Men sen är det ju en påverkan som har skett. Vad säger vi? Känns det ändå som att Liverpool, svårt som sagt att svara på det, men agerar man rätt här?
Alltså de har ju legat i förarsätet hela tiden när det kommer till Timo Werner. Så att risken är ju om man avvaktar nu och man liksom försöker förhandla ner priset, så är ju risken att det kommer in andra intressenter och kapar affären. Nu finns det väl inte så många klubbar möjligen som liksom kan göra det. Inte lika många klubbar som det hade funnits för ett år sedan kanske. Men risken finns ju. Men man får väl anta att, alltså, vi pratar ju, känns som att nästan varenda sommar så klagas det på Liverpools fönster. Alltså det, att de inte plockar in tillräckligt mycket spelare. De har väl liksom stenkoll på det förhoppningsvis för deras del. Men Timo Werner är väl antagligen en spelare som man har scoutat väldigt väl och som man tycker passar in i deras sätt att spela på väldigt bra. Så att då är det ju förstås lite riskfyllt att inte gå med på den summan.
Känns ju som att om det är något lag man inte får klaga på transferfönstren på, så är det ju Liverpool, sett till också hur välskötta de verkligen varit under de senaste åren. Att varenda värvning har gjorts med otrolig tanke om hur kommer den spelaren passa in i gruppen.
Jo, det är ingen som klagar på det i efterhand, men särskilt förra sommaren så fanns det lite oro hos supportrar av att man inte förstärkte truppen. Så att på det sättet menar jag.
Men det är någonstans lite hälsosamt att man inte dras med i. Alltså de står ju så stadigt nu i liksom sin strategi och hur de jobbar, i att de dras inte med heller i liksom så här, när det blir överpris, ja, men då drar de sig ur. Det finns ju någon slags hälsosamt tänk i det. Och jag kan gilla det. Det känns som att de vet vad de gör.
Mm. Frågan är om Paris Saint-Germain vet vad de gör. De har i alla fall, om man ska tro uppgifter i både fransk och italiensk press, närmat sig att säkra Mauro Icardi från Inter. Han har ju varit på lån där i Paris. Gjort det bra, 12 mål på 20 ligamatcher, det är inget att klaga på. Och då, han ska ju ha haft då en köpklausul eller köpoption för Paris då, som ligger på, ja, ganska mycket pengar helt enkelt, över 700 miljoner som jag förstått det. Men enligt L'Equipe då så ska han nu köpas loss permanent för någonstans mellan 580 till 633 miljoner kronor, var den exakta siffran till och med här. Och då liksom bli permanent en Paris-spelare. Vad känner vi här, även om vi kanske inte kan värdera summan så mycket i och med det vi redan pratat om? Känns det rätt att säkra Mauro Icardi som spelare för en klubb som Paris?
Ja, det är väl rätt rimligt. Med tanke på, återigen, den situationen man är i, att det kanske inte är lika enkelt att hitta spelare som man vill ha in. Och här har man då en spelare som man vet om liksom går bra in i laget, som har akklimatiserat sig. Så att, och känner man då att man har pengarna, så tycker jag väl att det är ganska vettigt att se till att säkra den permanent.
Mm. Vi har ju pratat nu om Icardi, vi pratar om Lautaro, alltså det vill säga anfallare som på ett eller annat sätt är på väg bort från Inter. Vi ska väl skicka in någon i Inter också när vi ändå är igång här i den här snåriga silly season ryktesdjungeln. För enligt Sky's Gianluca Di Marzio så ska Inter ha varit i kontakt med Hertha Berlin för att höra av sig om Matheus Cunha. Vi var ju inne på honom förra veckan också, denna unga otroligt duktiga offensiva spelaren i Berlin då. Och Inter nu alltså kopplas samman med honom, men det man spontant känner är ju, Berlin köpte honom för 300 miljoner drygt i vintras, och med tanke på det han har gjort i den här Bundesliga-återstarten så kan jag tänka mig att det priset måste ju gått upp något enormt på det halvåret. Eller vad säger vi, har Inter ens råd att plocka Matheus Cunha?
Nej, precis, alltså det är också en sån där spelare precis som Kimmich som har fått dem, ja, den breda fotbollspublikens bricka nu, som man kanske inte har haft tidigare. Rimligen sett i hans prestationer så har ju priset stigit rejält. Sen får man ju se vad corona gör för den typen av spelare. Jag skulle säga att han är inte riktigt lika garanterad kvalitet om man tar klivet upp till en av de största klubbarna. Där vet vi inte riktigt hur han skulle prestera. Så att jag skulle kunna tänka mig att hans pris bli lite lägre än vad det hade varit utan corona. Men jag är inte alls förvånad att det är många klubbar som är ute och tittar på honom nu för att vara intresserade, för han har gjort det väldigt, väldigt bra när jag har sett.
Vidare då, vi har pratat om olika stora transfersummor hit och dit. Om man ska tro The Telegraph så blir det dock inga transfersummor att tala om i Arsenal och Tottenham. Tidningen skriver att de två klubbarna kommer få operera, eller ja, agera utan transfersummer denna sommar. Att det snarare då handlar om swap deals, det kan handla om free agents, den typen av värvningar. Och det pratas även om att båda dessa klubbar slåss om en viss Willian från Chelsea. Och man kan ju inte hjälpa att tänka på den där gången Willian så gott som var klar för Tottenham, eller?
Nej, och kopplingen är ju José Mourinho, återigen. Så att, och Willian har ju själv öppnat för att han vill bli kvar i England, allra helst i London. Han har bott i väldigt många år nu ju. Så att Arsenal och Tottenham har varit alternativ är ju ingenting som har förvånat. Problemet med honom är ju dels att han börjar bli till åren, men begär en väldigt hög lön och vill ha ett flerårigt kontrakt. Och det var ju det som avskräckte Chelsea, som tyckte att de ville inte ge honom en förlängning som var längre än ett år. Och i både Arsenal och Tottenhams fall så kan jag ju inte tänka mig att de är villiga att betala någon superhög lön för Willian. Så att, vi får se. Alltså, i övrigt så är det ju ganska snarlikt. Alltså vi vet ju vad hans roll brukar vara i ett lag, eller vad den har varit i Chelsea de senaste åren, så man kan väl tänka sig att det skulle bli någonting liknande i både Chelsea och, eller i både Tottenham och Arsenal. Man får väl avvakta nu och se var han hamnar. Mm.
Skulle vi säga också att de har ungefär samma behov av en typ som Willian, även om man tänker på att rollen skulle vara ganska lika?
Ja, men det skulle man ju kunna säga. Jag tycker att båda de klubbarna, han skulle nog få ungefär samma status oavsett om man väljer Tottenham eller Arsenal.
Kan ju tillägga också, när vi är inne på just Arsenals del där, så har det ju varit lite intressant nu i veckan där med mittbackssituationen, med tanke på att det avslöjades att David Luiz har han har ju en option i sitt kontrakt som kan aktiveras, men som inte har gjort det. Och i nuläget finns det inga direkta diskussioner om att aktivera den heller. Och dels har det ju snackats om att han, eller dels har ju pratats om att Sokratis och Mustafi är på väg bort, båda två. Och om nu David Luiz, som ändå har varit Artetas val egentligen, ganska mycket här under våren, hans första val på sätt och vis, så är det ju extra intressant just med den med den situationen där, liksom vilka spelare som försvinner och vilka som kommer att stanna kvar och vilka Arteta känner att han ska satsa på. Man har ju han Mari där som är vänsterfotad
från Flamengo, ja.
Ja, så man kan anta ska, att det är meningen att han ska liksom gå in och plocka en startplats. Men nej, det är lite frågetecken där, på tal om vad vi pratade om i förra avsnittet också.
Jag tänker, man vill ju på något sätt ändå se David Luiz tänka, men vi tar en runda i Chelsea till.
Alltså,
de behöver ju en mittback. Kan han inte komma tillbaka?
Alltså, de behöver ju en mittback som är bättre än alla andra mittbackar de har. Så att det känns ju inte riktigt som att det är... Men jag gillar tänket, absolut.
Ja, det jag tyckte var vackert på något sätt ändå. Men verkar verkligen att han inte, liksom inte kan bestämma sig riktigt vart han vill vara, stackaren. Men Arsenal skulle nå nytta av att få honom säkrad en säsong till. Det känns ju i alla fall säkert. När vi ändå är inne på jag tycker ändå att han tillför mer än vad, jag vet att han får väldigt mycket skit, men jag tycker ändå att han faktiskt ger något.
Ja, men du får komma ihåg liksom också att han dels har han en väldigt hög lön, och skulle det vara så att Mari kommer, alltså man har inget behov av Luiz egentligen, och alltså det måste ju vara så Arsenal tänker, för som sagt, de har ju möjlighet att aktivera den här klausulen, men har aktivt valt att inte göra det. Alltså då måste det ju finnas en anledning, så att jag håller inte riktigt med om det. Jag gillar Luiz som person, men som spelare har han ju sina brister.
Kanske är så att man funderar på att flytta den där tunga löneposten från en hårfager brasse till en annan, månne. Kan ju vara beroende på vad som händer med Willian. Om vi tittar på Chelsea då, som jag tänkte gå över till här innan ni totalt sågade min påstående om att Louis skulle tillföra i Arsenal. Nej, det var väl lite att ta i. Men Nicolas Tagliafico kanske vi kan komma överens om i alla fall känns som en vettig förstärkning för Chelsea. För han ska nog lämna Ajax vad det verkar. Agenten, hans agent och Ricardo Schlieper har i alla fall sagt här att vi jobbar på en övergång och vi har kommit överens med Ajax om att Nico får lämna nu den här sommaren. Och detta enligt argentinska La Nación. Enligt Telegraph så hamnar nog summan på runt 22,4, det är ganska exakt i och för sig. Men 22,4 miljoner pund. Det känns väl som en vettig förstärkning. Chelsea behöver ju en vänsterback dessutom. Men Nicolas Tagliafico in där hade väl inte varit helt fel.
Slå till, säger jag bara, till Chelsea. Det är väl klart
köp!
Att de ska se till. Ja, köp, det är klart att de ska se till att lösa det här. Det här är en mycket bättre lösning än att plocka in Ben Chilwell, tycker jag. Dels eftersom Ben Chilwell är mycket, mycket dyrare. Dessutom har han varit ur slag under ganska lång tid nu, så att och Chelsea har ju en bra relation till Ajax och köpt spelare och så tidigare, så att nej, jag tycker absolut att det vore en jättevettig övergång.
Ja, man hade ju velat se Tagliafico och Hakim Ziyech fortsätta fint samarbete även i Premier League då, som de har gjort i Eredivisie och i Ajax. Frågan när man vill se Alexis Sanchez i Bundesliga, det kan låta som en väldigt plötslig grej att säga, men Mundo Deportivo skriver i alla fall att Manchester United då, som ju vill ha en viss Jadon Sancho, har tänkt att ja, men vi inkluderar Alexis Sanchez i en potentiell swap/cash deal för Sancho. Och då ställer man sig två frågor. Till att börja med, varför skulle Dortmund betala Alexis Sanchez sannolikt väldigt höga lön? Och nummer två, oavsett vad han har i lön, varför skulle Dortmund vilja lägga in Alexis Sanchez som liksom ta det som betalning istället för pengar för en Sancho? Ställer ni er de två frågorna också när ni hör det här ryktet?
Ja, och jag tror i och för sig inte det blir helt utan pengar. Det kommer ju vara ett sätt att få ner transfersumman såklart. Men frågan är om den transfersumman ska bli lägre eller om den till och med ska bli högre om man slänger in Alexis i den. Det är ju nej, skämt åsido, alltså det är en osäkerhetsfaktor när man tar in honom. Det var ju ganska slående här när Ole Gunnar Solskjær faktiskt gick ut här och pratade om Lukaku och Alexis Sanchez och sa apropå att han lät dem gå då och lämna in inför säsongen och satte United i en ganska svår situation för de var väldigt tunna offensivt där. Men han sa apropå det att han hellre har ett hål i truppen än ett rövhål. Och det säger väl ganska mycket om att han inte gillade de här spelarnas karaktär. Och det känns ju inte som en sån spelare som Dortmund går och värva. Det känns ju tvärtom som en sån klubb som är väldigt mån om vilka typer av karaktärer man hämtar in där. För att man har inte lika mycket pengar som de andra klubbarna och man måste bygga på andra värden. Så jag kan inte se varför de skulle vara intresserade av att liksom ta in Sanchez i en sån deal överhuvudtaget. Utan ska de få Jadon Sancho, då får de nog hosta upp rejält med stålar och så får de konstatera att det är det som kommer krävas.
Ja, det blir nog svårt att ändå, liksom, organisera ihop en swap deal för att få över honom med tanke på intresset och liksom otroliga potential som finns där. Och att Dortmund är medvetna om hur mycket United vill ha honom också, ska väl tilläggas. Ska vi innan vi går in på lite lyssnarfrågor så måste vi väl ändå konstatera att det verkar som att en viss Mario Balotelli gjort sitt i Brescia. Ordföranden i Brescia, Massimo Cellino, har varit ute i italiensk tv och svingat, får man ju faktiskt säga att han har gjort, använder ganska hårda ord mot Balotelli, anarkistisk beskriver han någon som bland annat. Nu svingar ju Cellino ganska vilt väldigt ofta, ibland utan skäl också, men han säger i alla fall att han har inte sina tankar hos oss och jag tar hans avsked för givet. Och då ska det ju tilläggas att Balotelli skrev på ett 3-årskontrakt med Brescia när han kom i somras. Det har inte ens gått ett år av det här kontraktet än. Och det här kontraktet ska dessutom annulleras vid eventuell nedflyttning. Och det verkar ju vara snarare sannolik nedflyttning än eventuell i fallet Brescia inför den här Serie A-omstarten. Men man måste ju fråga sig, Balotelli, Mario, 29 år gammal, var ska han ta vägen härnäst? Alltså, Brescia skulle han ju till för att liksom få någon sorts säkerhet och komma tillbaka till hemklubben och så vidare. Vad ska han göra nu?
Alltså, nu får det väl bli Kina eller MLS, alltså någon klubb som
dags?
Kanske vill öka sitt.
Ja,
antagligen. Det är säkert inte så många klubbar som vill samarbeta med honom. Det är ingen som betvivlar att han inte har en fantastisk högsta nivå i sig, men det är ju alldeles för svårt att få fram den. Så att en klubb som behöver stärka sitt varumärke lite grann, tror jag absolut att han hade kunnat hamna i. Och som sagt, jag tror han hade trivts alldeles ypperligt i typ Los Angeles eller liknande. Miami för den delen.
Mm. Får jag slänga in en liten skrällkandidat till att plocka en Balotelli på fri transfer i sommar? Skulle jag vilja slänga in Sevilla. Alltså för, alltså, Monchi, den sportchefen i Sevilla, han vill ju ha en bra deal. Att någon spelare du tar in för att kunna sälja vidare, någon som överpresterar sig till. Att ta in en Balotelli när man vet hans kvaliteter han kan ha på fri transfer. För mig känns det som någonting Monchi absolut skulle kunna göra med typ 31 andra värdningar under en sommar. Så bara slänger ut den utan att det finns några som helst belägg för det. Att Sevilla kanske inte är så långt bort. Han har inte gjort Spanien än, Mario, ska ju också tilläggas. Lite lyssnarfrågor då innan vi sätter punkt för detta. Har en här från Oliver Grönblad. Han valde inte att skriva i den vanliga Twitter-tråden som brukar dyka upp här inför avsnitten, men ställer likväl frågan. Och han undrar om Lindelöf som defensiv mittfältare United. För han har inte alltid varit mittback. Fötterna är bättre än Matic. Stärker upp med en bra mittback bredvid Maguire och saken är biff. Vad säger vi om den taken? Det kanske har varit lite på tapeten förut, eller?
Ja, jag tror jag har fått den frågan i lite olika sammanhang tidigare. Han spelade faktiskt mittfältare när vi hade honom i träningar i Västerås. Lite grann på någon träning så där ibland. Och han har ju varit det tidigare också som ungdomsspelare. Och sen har han ju högermittfältare. För att sen ta klivet ner som högerback för att sen hitta sin roll som mittback efter... Ja, det var ju U21-EM så sent som då var ju faktiskt högerback i det laget som vann guld för Sverige. Men jag tror inte han har riktigt det passningsregistret i, som central mittfältare. Han har det som mittback, men det är lite andra situationer man hamnar i då. Man får lite mer tid med bollen. Jag tror inte att han har rörelsemönstret och spelet på små ytor får vara en central mittfältare. Så jag tror att han ska vara kvar som mittback, det är nog hans position.
Måste ju ställa en liten följdfråga, jag känner. Du har ju du som jobbar med Västerås och nu också fått se Lindelöf i träning. Du undrar ju här nu precis här under uppehållet. Var det någonting nytt du fick se hos honom när du fick jobba med honom på så pass nära håll?
Nej, så det framförallt var det väl som att man märker att han är väldigt ödmjuk och jordnära person sådär. När han kom ner till oss så tror han inte att han är värd något mer än någon annan, utan han liksom kommer in och rättar in sig i ledet och tränar på som alla andra. Och bara att han säger till mig liksom när han gör en av de första träningarna att han kan tänka sig att fylla i vad det behövs. Du kan sätta mig i vilken position som helst på träning. Jag kan vara forward, jag kan vara mittfältare, jag kan vara målvakt också om det behövs det. Bara att han säger det säger ju väldigt mycket om han som person. Så framförallt det. Och sen är det klart att han som spelare får man ju se liksom vad skillnaden är när man kommer upp på spelare på den nivån. Att när han kör med oss så han går inte riktigt på 100%. Så i alla situationer, men han gör ju väldigt, väldigt få misstag.
Vilken position spelar honom på då på träning? Det måste jag ju också fråga.
Nej, oftast mittback såklart. Han fick ju ofta spela
mittback.
Oftast fick han spela mittback, men ibland fick han spela ytterback, ibland fick han spela mittfältare. Sådär. Och han tyckte nog var ganska kul att spela central mittfältare också och få känna på lite boll och sådär och gör det på vår nivå så tyckte han nog det var rätt roligt. Men sen märker man ju liksom, man kommer ju till den nivån av en anledning för att man är en tävlingsmänniska liksom. När det väl blir smålagsspel, ja men då ser man att då varvar ju han upp också. När vi spelar större, ja men då kunde han gå på halvfart och göra det väldigt bra ändå. Men så fort det var 4-4, då går det ju inte att gömma sig. 4-4-spel, då kan man ju inte springa runt och löka, det går ju inte. Så då väcktes ju liksom den där tävlingsmänniskan i honom också. Och det var häftigt att se.
Ta en fråga här från Carl Brokvist som dök upp. Vi var inne på Timo Werner och Liverpools bekymmer kanske att plocka in honom i sommar. Och han frågar, vad tror ni Timo Werner spelar nästa säsong? Blir det ett år till RB Leipzig eller går han till en annan klubb? Just nu verkar det väl... Alltså det finns ju en kontraktssituation som gör att det är svårt att veta riktigt.
Ja, absolut. Alltså, jag tror att de löser honom till slut. Det verkar ju som att det är han som är prio ett för Liverpool på... alltså nu i sommar, alltså på transfermarknaden. Och vill han bara själv dit tillräckligt mycket så tror jag nog att klubbarna kan mötas halvvägs i alla fall. Det är i alla fall så jag tror eller ser på det.
Ja, han går ju gratis annars nästa sommar och det känns ju som att de pengarna skulle ju ändå kunna behövas på ett eller annat sätt oavsett hur många pengar eller på att säga det blir.
Ja, alltså jag tror inte att Leipzig kommer, de har ingen anledning att sänka summan för mycket. Det tror jag inte. Men absolut, jag tror inte de är helt, de kommer inte stänga dörren helt. Det kan jag inte tänka mig.
Innan vi sätter helt punkt för detta avsnitt så kan vi slänga in en till lyssnarfråga. Den är kort och koncis, den kommer från Bear Hellstream och han frågar, blir Pogba kvar?
Och då säger vi att ja, det mesta pekar på att det blir så. Han verkar taggad igen på att komma igång. Vilket förstås är en jättefördel för United att en spelare som knappt har varit med under hela säsongen och bidragit nu som kan kliva in och förstärka truppen på det sättet. Det är förstås fantastiskt för deras del om han bara ser till att spela på den nivån som alla vet att han har i sig. Och särskilt nu när han trivs så himla bra med Bruno Fernandes också. Eller trivs så himla bra med Bruno Fernandes. Men Bruno Fernandes har kommit in.
Man antar att han kommer göra det.
Ja, men precis. Och att han har kommit in. Och sådär. Att inte all... Jag vet att vi har pratat om det ofta. Att Pogba inte är någon speciellt bra ledare. Alltså han verkar inte trivas riktigt när det mesta eller när allting hänger på eller ligger på hans axlar. Så att han mår säkert bra av att han har fått lite avlastning nu här av Fernandes.
Kalle, din take också?
Ja, jag tror ju att han kommer gynnas av att Bruno Fernandes har anslutit snarare än att han kommer lida av att han inte får lika mycket boll och så vidare. Jag tror snarare det kommer bli en synergieffekt av att Pogba inte alltid behöver slå den där avgörande passningen. För ibland kan man känna att han vill uppfinna hjulet när han får bollen. Spelar lite väl svårt. Jag tror att de skulle kunna få en riktigt bra effekt av att båda på plan. Och jag tror också att han vill spela med riktigt bra spelare som är på samma nivå som han. Och det har inte fått göra så mycket i Manchester United. Men nu har de ju fått in en spelare av riktigt högt snitt så... Jag hoppas att Pogba ser det som att det gynnar honom snarare än att han ser det som att han måste vara den största fisken i dammen och ha liksom en fri roll och han kan flytta runt och så vidare. Jag tror för Uniteds del så hade det varit väldigt intressant om man hade, låt säga, spela Pogba i en defensivt sittande roll, Bruno Fernandes som tia och sen haft en riktigt bra defensiv spelare bredvid Pogba som hade kunnat täcka upp där och sen låta Pogba gå iväg lite när han känner för det. Då hade det kunnat bli riktigt intressant för dem.
Sen får vi ju se, som sagt, det är ju en lång sommar och det kommer ju säkert ryktas om både Real Madrid hit och Juventus dit, även om det är ganska svalt på den fronten just nu längre fram i sommar. Oavsett vad som händer där så vet vi i alla fall att vi kommer, eller preliminärt vet att vi kommer få väldigt mycket liga fotboll den här sommaren. Men för stunden så finns det bara att önska er, Frida, Kalle, fortsatt trevlig fredag, får jag börja med att säga.
Detsamma.
Tackar, detsamma.
Och till er lyssnare också en fortsatt trevlig fredag. Om ni sitter och hänger av någon anledning, eller hoppas att ni gör det, på Sportbladets app på mobilen. Och om ni har iOS dessutom, då vet ni att det finns lite scouting-rapporter från Sillypodden som ni kan gå in och lyssna på om ni vill veta mer om Martin Ødegaard eller Kai Havertz. För det är de två som ligger ute just nu för alla som har plusabonnemang på Aftonbladet. Så in och lyssna på det om ni inte har gjort det än. Och vi hörs här i Sillypodden nästa vecka. Fram till dess, ha det gott. Hej då!